I mitt förra program så startade jag en serie på temat Den yttersta tiden. Vi tittade då på Bibelns varningar och tidstecken och ställde detta i relation till händelser i vår tid. Vi såg då att det är mycket troligt att vi nu kan vara på väg in i den tid som Bibeln kallar just den yttersta tiden. Jag tog också upp det att Bibeln klart och tydligt pekar på ett stort avfall från den sanna kristna tron under denna tid. Detta avfall som vi nu faktiskt ser runt om i kristenheten, det är därför ett starkt tecken för den yttersta tiden. Och vi såg att Bibelns löfte om en stor väckelse i ändens tid handlar om judarnas andliga uppvaknande. Det här programmet då, det är det andra i denna serie och rubriken den här gången är Vad är klockan slagen? När man tittar på de tidstecken som Bibeln ger oss så är det helt naturligt att ställa sig den här frågan. Var befinner vi oss just nu? Och vad har vi att vänta i det närmaste? Vad finns det för konkreta och tydliga händelser som ska ske inom kort och som vi kan ha liksom som tydliga markörer för var vi befinner oss i den yttersta tidens händelseförlopp? När man talar om de här sakerna så är det också helt naturligt att man kan känna oro inför det som ska komma. Inte minst kan vi kristna svenskar känna så eftersom vi har varit ganska förskonade från både förföljelser och större katastrofer ganska länge nu. Men Gud har gett oss många tydliga tidstecken i Bibeln som ska vara både till varning, vägledning och till tröst. Och Jesus sa bland annat så här, men när detta börjar ske så räta på er och lyft upp era huvuden. Vi ska alltså inte deppa eller känna oro utan istället känna att den dag då Jesus ska komma tillbaka nu är nära. Det ska vara vårt fokus och därmed vår tröst och vår glädje. Vi ska börja med att konstatera att alla Bibelns profetior om den yttersta tiden framför allt är nedtecknade för Jesu lärjungars skull. Guds avsikt kan inte ha varit att ge dessa profetier till människor som inte läser Bibeln eller inte bryr sig om Bibelns innehåll. En bekant till mig predikade nyligen över den yttersta tiden och de tidstecken som Bibeln ger oss. Och mitt under predikan så reste sig då en äldre man upp och gick förbittrad ut ifrån mötet och han tyckte ungefär så här. Det är väl ingen mening med att hålla på med dessa profetier om den yttersta tiden. Vi ska ju ändå inte vara kvar på jorden när allt det här sker. Och han trodde, som väldigt många andra kristna tror, att de kristna ska ryckas upp till Jesus före det att den yttersta tidens elände bryter ut på jorden. Och då behöver man inte fördjupa sig med detta, säger man. Men det är att blunda för det som Bibeln säger om det här. Och jag säger det igen, Guds målgrupp för profetierna om den yttersta tiden är Jesu lärjungar. Och observera att profetierna inte är tänkta som någon slags kuriosa. Det är min bestämda övertygelse att alla dessa profetior är till för att varna oss, vägleda oss och för att trösta och uppmuntra oss i de svårigheter som vi kommer att hamna i under den yttersta tiden. Så det kan vara förenat med en oerhörd risk att inte ta till sig profetiorna och begrunda dem. Och jag ska i kommande program gå ganska djupt in på frågan om när det så kallade uppryckandet ska ske, så som man kan se det i Bibeln. Det finns väldigt många bibelord att väga in om man är villig att bilda sig en klar och biblisk uppfattning i denna ganska kontroversiella fråga, som inte är helt enkel, det måste jag ju erkänna. Men i det här programmet så ska vi alltså se vad klockan är slagen, var vi befinner oss i den yttersta tiden och vad vi kan förvänta oss i det närmaste. Och då har vi, tack och lov, alla de profetior i Bibeln som Gud har försett oss med. Och för att du nu ska få en känsla av att alla dessa profetior verkligen är för Jesu lärjungar, så ska vi titta lite i Matteus evangeliets kapitel 24, där Jesus talar mycket om händelserna i ändens tid. Han berör händelser från det att födslovärkarna startar och fram till att han kommer tillbaka. Vi ser i vers 3 i Matteus evangeliets kapitel 24 att lärjungarna frågade Jesus om vad som blir tecknen för hans återkomst och tidsålderns slut. I hela sitt svar så vände sig Jesus till sina lärjungar och gav dem då olika varningar och tidstecken. Och eftersom talet handlar om yttersta tiden så är det klart att han inte avsåg att allt han talade om skulle drabba just Petrus, Jakob, Johannes eller de andra lärjungarna när han säger ni och er. Utan han avsåg såklart lärjungarna i den yttersta tiden. Vi kan alltså se dessa profetior som en stafettpinne eller som ett arv som Jesu lärjungar i alla tider ska förvalta, hålla levande och lämna vidare fram till att Jesus kommer tillbaka. Här är nu några exempel från Matteus evangeliets kapitel 24 som visar på hur Jesus riktade sig till sina lärjungar och inte till andra människor. Han sa så här, och vi gör lite sammandrag. Se till att ingen bedrar er. Se till att ni inte blir skrämda. Då skall man utlämna er. Ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Ty jag ska själv lägga orden i er mun och ge er vishet som ingen av era fiender skall kunna stå emot eller motsäga. När ni då ser förödelsens styggelse som profeten Daniel talar om. Och jag måste flika in, observera att vi ska alltså se förödelsens styggelse som Daniel talade om. Och så vidare står det, om någon då säger till er, se här är Messias eller där är han, så tror det inte. Och så står det, när ni ser allt detta, vet ni på samma sätt att han är nära och står för dörren. Och jag tycker alltså att det är mycket tydligt att Jesus talar till de lärjungar som kommer att befinna sig mitt uppe i den yttersta tiden och att han säger allt detta till varning, vägledning och tröst. Vi kan alltså inte vifta undan dessa bibelverser och säga att de inte är för oss, att vi inte ska vara här då. Det vore både högmod och kvalificerat vansinne att tänka så, tycker jag. Ett bättre alternativ är att begrunda vad de här bibelverserna har att säga oss idag. Om vi nu frågar oss vad klockan är slagen, så är det också naturligt att fråga sig om man verkligen kan hitta svaret på det i Bibeln. Skall man verkligen kunna se vad klockan är slagen och får vi sysselsätta oss med en sån fråga? Svaret på dessa frågorna är kort och gott, jo, så är det. Jesus har själv sagt i Matteus evangeliet kapitel 24, vers 32-33. Lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut, vet ni att sommaren är nära. När ni ser allt detta, och här menar alltså Jesus den yttersta tidens händelser. När ni ser allt detta vet ni på samma sätt att han är nära och står vid dörren. Slutcitat. Observera att här inte står att vi långt i förväg ska kunna peka ut vilket år Jesus ska komma tillbaka och så vidare. Det Jesus säger är det här att när han väl står för dörren så ska vi kunna veta att han står för dörren. Det ska vi kunna göra genom att följa fikonträdets utveckling och dess knoppningsprocess bildligt talat. Vi kan alltså inte veta något exakt förrän det börjar knoppas. Och i hela det här resonemanget ligger en uppmaning från Jesus att vi skall hålla koll på tidens tecken för att, precis som Jesus sa, veta när hans ankomst står för dörren. Som jag sa i förra programmet så ställde Jesus de skriftlärda till svars just för att de inte hade tolkat tidens tecken och därför hade missat hans ankomst. De trodde ju inte Jesus var Messias. De här skriftlärda, de hade lagt all sin tid på utformningen av sin religiositet med alla regler och ritual, så de hade blivit blinda för profetiornas innebörd. Och när nu Jesus gång på gång i Bibeln upprepar orden vaka och håll er vakna och se till att inte bli bedragna, så finns det alltså all anledning för oss att hålla koll på vad klockan är slagen. Vi får och vi skall göra det. Jesu återkomst är en otroligt viktig del i Nya testamentet. Där finns inte mindre än 300 hänvisningar som berör hans återkomst. Och det är bara i 4 utav Nya testamentets 27 olika böcker som det inte tas upp om Jesu återkomst. Alltså i 4 utav NT:s 27 olika böcker så står det ingenting om Jesu återkomst. I resten, alltså 23 stycken, så står det om Jesu återkomst. Det är en oerhört viktig del i Nya testamentet, förstår vi. I det här sammanhanget så vill jag ta upp en sak som jag har berört i mina program om Israel. Och det är att man kan se Israel och det judiska folket som det fikonträd som Jesus sa att vi ska ha ett öga på. Israels utveckling skulle alltså kunna vara en slags profetisk klocka. Så genom att se på Israel som är Guds fikonträd enligt Bibeln och jämföra med Bibelns profetior om Israel i den yttersta tiden, så kan vi få en hyfsad uppfattning om vad klockan är slagen och vad som återstår att ske. Och det ska vi titta lite mer på strax. Nu så ska vi även resonera lite kring uttrycket att Jesus ska komma som en tjuv om natten och att ingen skulle ha en aning om när han kommer. Den synen på Jesu återkomst och den yttersta tiden är inte helt biblisk. Det är istället en bit av det man brukar kalla för darbyism, och den ska jag prata mer om i kommande radioprogram. Det är så här att det är inte Jesus som ska komma som en tjuv om natten. Bibeln säger att det är den dagen som kommer som en tjuv. Med detta uttryck menas att den dagen kommer lika oväntat som en tjuv. Det handlar alltså inte om att Jesus osynlig ska smyga sig in i vår värld och rycka bort de kristna i hemlighet. Det handlar om att den dag då Jesus kommer fullt synlig tillbaka, den ska vara oväntad. Det är poängen i bibelordet. Vi kan till exempel se detta i 1 Thessalonikerbrevet, kapitel 5 och vers 2. Där står det: ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. Slutcitat. På samma sätt står det i 2 Petrusbrevet, kapitel 3, vers 10. Men Herrens dag kommer som en tjuv. Slutcitat. Här måste vi nu noga iaktta en sak, och det är att den här varningen gäller för alla icke-troende människor och dessutom alla avsomnade kristna. Vilket vi ser till exempel i Matteusevangeliet kapitel 24, vers 37-39. Ty som det var i Noas dagar, så ska det vara vid människosonens återkomst. Som människorna levde dagarna före floden, de åt och drack, gifte sig och blev bortgifta ända till den dag då Noa gick in i arken, och de visste ingenting förrän floden kom och ryckte bort dem alla. Så ska människosonens ankomst vara. Slutcitat. Den här texten talar inte om Noa och hans familj, för de visste ju exakt vad som väntade. Det var ju därför som de byggde på arken. De visste inte vilken timma eller vilken dag som floden skulle komma, men de var beredda. Kom ihåg det. För alla icke-troende kommer livet i sus och dus rulla på som vanligt även i den yttersta tiden, och de kommer inte att vara beredda när dagen för Jesu återkomst kommer. Den dagen kommer därför lika oväntad som syndafloden och lika oväntad som en tjuv om natten. Och just därför så har Jesus uppmanat sina lärjungar att vara vaksamma och beredda. Och som vi kan se i första Thessalonikerbrevet kapitel 5 vers 4 så kunde därför Paulus skriva till lärjungarna i Thessalonika att de inte kommer att uppleva den dagen som en tjuv om natten. Så här står det, lyssna nu noga. Men ni bröder lever inte i mörkret och dagen kan inte överraska er som en tjuv. Slutcitat. Den dagen, eller Herrens dag, är alltså benämningen på den dag då Jesus kommer tillbaka fullt synlig, och den dagen ska alltså inte överraska Jesu vakna lärjungar. Och det beror inte på att de är någon annanstans då, utan det beror på att de har studerat fikonträdet och därför vet att Jesu ankomst står för dörren. Får du ihop den här ekvationen nu? Vi läste om detta tidigare i Matteus evangeliet kapitel 24, vers 32 och 33, men vi kan ta det en gång till. Lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut, vet ni att sommaren är nära. När ni ser allt detta, vet ni på samma sätt att han är nära och står vid dörren. Slutcitat. Är vi alltså andligt friska och vakna, så ska vi alltså veta när Jesus är på gång, och vi ska då inte bli överraskade när han väl träder fram. Nu undrar du kanske när det så kallade uppryckandet väl kommer att ske då. Och det ska jag alltså gå djupare in på i kommande program, men nästa program blir först den 2 maj som det ser ut nu, eftersom jag ska göra ett uppehåll på 8 veckor. Som vi nu sett så ska Jesu vakna lärjungar kunna veta när Jesu återkomst står för dörren. Kanske de kan avgöra detta inom samma år som han kommer, eller kanske rent av inom samma årstid. Men något som de aldrig ska kunna veta, det är dag, timma eller stund, och vi ska läsa två bibelord som visar på detta. Och det är från Matteus evangeliet kapitel 25 och vers 13. Där står det: vaka därför, ty ni vet inte vilken dag eller timme han kommer. Matteus evangeliet kapitel 24 vers 44. Var därför också ni beredda, ty i en stund när ni inte väntade kommer människosonen. Slutcitat. Här säger Jesus ungefär det här: även om ni ska kunna ana när jag är på gång, så var beredda även ni, för i en stund när ingen väntade kommer jag. Dag, timma eller stund ska ingen kunna veta alltså. Nu har jag mest pratat om Jesu återkomst och att den inte ska bli en total överraskning för de Jesu lärjungar som håller sig andligt friska och vakna. Det finns såklart en mängd andra händelser som Bibeln förutsäger för den yttersta tiden, och detsamma gäller då även för dessa. De är ju förutsagda, och därför ska till exempel Antikrist inte komma som någon gubben i lådan. Jag hoppas att den här lilla redogörelsen nu gjort dig angelägen att fundera över vad klockan kan vara slagen i den yttersta tiden. Det är alltså fullt tillåtet att fundera över det här, Det är rent av en uppmaning från Jesus, och det är också möjligt att få en uppfattning om ungefär var i tiden vi befinner oss. Vi ska ta med ett litet ord från profeten Daniels bok i Gamla testamentet som kan göra oss ödmjuka inför uppgiften att tolka Bibelns profetiska ord om den yttersta tiden. I Daniels bok, kapitel 12 och vers 4, så läser vi: "Men du, Daniel, göm dessa ord och försegla denna skrift till ändens tid. Många ska forska i den, och kunskapen ska bli stor." Slutcitat. Här står alltså att den fulla förståelsen av Daniels alla profetior om ändens tid kommer först när vi väl befinner oss där. De tolkningar av Daniels bok som vi rör oss med idag är ganska gamla. Det betyder att vår förståelse av dessa profetior inte kan vara den helt rätta ännu. Vi måste alltså vara öppna för ny förståelse som kommer först när vi befinner oss mitt uppe i den yttersta tiden, om vi ska tro det här bibelordet, och det ska vi ju göra. Nu är det inte så att jag avser att komma med nya tolkningar här, men det jag vill att vi ska se är att förståelsen för Daniels profetior växer med tiden. Vi kan inte se hela sanningen ännu. På samma sätt förhåller det sig då säkert med många andra profetior i Bibeln om den yttersta tiden. Men detta hindrar inte att vi försöker tolka profetierna idag så gott vi kan. För kunskapen ska ju växa med tiden, som det står, ju mer vi forskar i de här profetierna. Som jag sa i förra programmet så pekar ganska många tidstecken på att vi nu håller på att gå in i den yttersta tiden, eller kanske rent av befinner oss i början av den. Men den övervägande delen av det som Bibeln förutsagt är faktiskt saker som ännu inte inträffat. Men vad är då klockan slagen? Ja, av de tidstecken som jag nämnde i förra programmet så är det särskilt ett som är mycket tydligt att det hänt till fullo. Det har inträffat, och det är att landet Israel har återuppstått i enlighet med Bibelns profetior. Det har skett på den plats där Israel tidigare låg, och judarna flyttar nu tillbaka i stora skaror. I och med detta har vi kommit in i världshistoriens avslutande akt. Det är många bibellärare överens om. I profeten Sakarjas bok i Gamla testamentet, kapitel 12-14, så beskrivs den yttersta tidens skeende vad gäller Israels situation. I början av kapitel 12 ser man att många av Israels grannar kommer att vara berusade av en enda tanke, och det är att inta Israel och Jerusalem och kasta ut judarna i havet, som man brukar uttrycka det. Och där står också att alla som försöker med detta kommer att skada sig. Israel ska vara livsfarligt för sina grannar, med andra ord. Sakarja beskrev Mellanöstern precis så som vi sett det sedan 1948. Ingen rår på Israel. Vi ser alltså att det är ungefär här, i början på kapitel 12 i Sakarjas bok, som vi befinner oss just nu på den yttersta tidens tidsskala. Det är här vi ser vad klockan är slagen. Nu ska jag säga något om globaliseringen. Om människor ska ge upp sin nationalkänsla och ropa på en global ledare, så som Bibeln beskriver den yttersta tiden, så måste vi förstå det att det kommer att krävas extraordinära förhållanden. Alla de globala problem som ställs fram allt oftare inför våra ögon via alla medier, inte minst TV, de ropar på globala lösningar. Vi skräms allt mer av svält och fattigdom, globala epidemier, global kriminalitet och korruption och globala klimatförändringar. Och det här får oss att reagera i panik, utan att tänka oss för. Mänskligheten ropar nu på globala lösningar, och globala lösningar kräver ett globalt ledarskap. Scenen är med andra ord öppen för en central styrning av hela jordklotet, och där befinner vi oss idag. Och eliten i världen kommer att utnyttja den här situationen, var så säker. Ett tidstecken som jag resonerade ganska mycket kring i förra programmet och som jag ska ta upp även den här gången, det är det stora avfallet i den kristna kyrkan. Aposteln Paulus skrev i sitt andra brev till Thessaloniken att före det att vi ska få möta Jesus och före det att antikrist träder fram, så måste ett stort avfall äga rum. Avfallet gör man ju från tro, från en frisk relation med Gud. Och det handlar därför om avfall från den kristna tron till villfarelse. Jesus varnade oss därför gång på gång för det här, för hans vilja är ju verkligen att bevara sina lärjungar från avfall. Men observera att valet är fritt. Och vi ska läsa en av Jesu alla varningar i Matteus evangeliet kapitel 24, vers 11-12. Många falska profeter ska träda fram och bedra många. Och eftersom laglösheten tilltar kommer kärleken att svalna hos de flesta. Slutcitat. Och på samma sätt varnade aposteln Petrus, och vi ska läsa i andra Petrusbrevet kapitel 2, vers 1-3, och det är ju i Nya testamentet det här. Bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De ska till och med förneka den herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig. Många ska följa dem i deras utsvävningar, och för deras skull kommer sanningens väg att smädas. I sin girighet kommer de att med falska argument sko sig på er. Slutcitat. Ja, utbudet av villoläror är idag kopiöst och innehållet är ofta oerhört lockande och förrädiskt. För den som inte är noga med sanningen så är villolärorna ofta snarlika det sanna evangeliet. Och alla dessa falska profeter och förkunnare har dessutom idag en aldrig tidigare skådad tillgång till medial teknik för att föra ut sitt budskap, och inte minst så möjliggör satelliter, kabel-tv och internet denna enorma spridning. Och trots att de flesta västerlänningar är både läskunniga och har tillgång till biblar i mängd, så tycks troende i väst vara mer lätta på foten än någonsin tidigare. Nu vill jag flika in en liten parentes här för att du inte ska tro att jag är emot evangelisation eller väckelse. Ända till den dag Jesus återkommer så kvarstår vårt missionsuppdrag att vinna människor för Jesus. Men i den yttersta tiden kommer ingen väckelse i de stora sammanhangen. Men jag vill ändå tro på en gräsrotsväckelse under ytan. Och jag ser idag att det är väldigt många vanliga människor, gräsrötter och lekmän, som är de skarpa och bibeltroende teologerna. Och det ser man inte minst ute på internet. Mycket spännande, ska jag säga. Det är allt oftare gräsrötter och lekmän som värnar om den sanna tron, om den bibelfokuserade tron. Här kommer den friska tron att utvecklas vidare även i den yttersta tiden bland de här gräsrötterna, det tror jag. Inte storskaligt och inte glamoröst, men friskt. Och förföljelse kommer att vara det som vaskar fram en allt sundare tro hos Jesu lärjungar. Och jag tror därför att vi kan få se, om inte annat, små eldar av väckelse här och där under ytan även i den yttersta tiden. Men vad är då klockans slagen när det gäller den sista tidens stora avfall som Bibeln förutsäger? Jo, klockan visar att bordet redan är fullt uppdukat för ett avfallets frosseri, kan vi kalla det, och att kalaset redan är i full gång. Och låt mig ge en liten bild så som jag ser det här kalaset. På bordet så finns det en kulinarisk blandning av läror, metoder och riter från alla världens hörn. Förrätten är tron på alltings evolution från döda kemikalier till komplext liv. Till den tron passar panteismen, det vill säga tron på att Gud finns i allt och i alla som en kraft. På avfallets bord finns feta rätter med kontemplation, meditation och yoga blandat med radband, rökelser och mantran. Där finns dyrkan av helgon, ikoner och reliker. Och mitt på bordet så står det en staty av Jungfru Maria. Och på huvudet så har hon en krona och hon har då till festens ära fått namnet himmelens drottning. Och i handen så har hon den här bägaren med den drycken som erbjuds. Huvudrätten på avfallets kalas det är förringandet av Jesu gudom och upphöjelsen av människan till gudomlig nivå. Efterrätten är ett liv i lyx och utsvävningar. Och munnarna torkar man av med bibelverser som man har ryckt bort ifrån de biblar som man sitter på. Och över hela kalaset så finns det en banderoll där det står alla vägar bär till Gud. Och när detta avfallets frosseri har pågått tillräckligt länge så kommer alla druckna att stämma in i en gemensam lovsång. Och med en mun så kommer man att lovsjunga Antikrist som världens fredsförste, Messias och Gud. Då kommer vår tids Babels torn stå färdigbyggt. Men där framme är vi inte ännu. Men det är i början av detta kalas vi befinner oss idag. Det här stora avfallet är ett av de mest sorgliga tidstecknen vi kan se. Vi kan inte stoppa det här, men vi kan själva välja att inte vara med och vi kan rycka människor ur denna falska eld. Det är detta avfall som ska möjliggöra Antikrists framträdande. Kanske vi därför skulle kunna säga att klockan redan verkar vara slagen 11:45. Kanske det. Men vi måste se vad som ska ske ytterligare innan den absolut yttersta tiden träder in. Nåväl, vad måste då ske ytterligare innan den sista tidens antikrist kan träda fram och innan det att Jesus äntligen kommer tillbaka? Ja, vi ser i Uppenbarelseboken att alla människor på jorden, alla stammar, folk och språk ska tillbe antikrist i enhet i ändens tid. Man ska beundra honom och dyrka honom. Alla ska göra detta förutom Jesus sanna lärjungar. Och som du ganska lätt kan förstå så är det en bit kvar till att både ateister, hinduer, buddhister, muslimer, bahai-troende, satanister och avfallna kristna kan samlas i enhet för att tillbe en falsk gud. Det är en bit kvar dit. För att världen ska nå dit så måste det stora avfallet i den kristna kyrkan ske i kombination med en världsekumenik. Och som jag nämnde tidigare så ser vi början på detta nu. Det finns väldigt många dörrar öppna för oss kristna in till denna andliga synkretism. Och det är därför nu vi måste vara alldeles särskilt vaksamma på att inte falla. Men ska alltså antikrist få hela världens tillbedjan på det här sättet, så måste denna världsekumenik först genomföras. Och den kommer ju inte till stånd över en natt och jag vågar därför säga att det återstår en liten tid innan den sista tidens antikrist kan träda fram så som Bibeln beskriver honom. Det är däremot fullt möjligt att denna människa redan idag är verksam inom politik, ekonomi eller religion. Kanske vi har sett honom på TV redan. Det är en otäck tanke. Som jag också nämnde i förra programmet så måste världen nå fram till ett kontantlöst samhälle för att antikrist ska kunna styra överallt all världens ekonomi på det sätt som beskrivs i Uppenbarelsebokens kapitel 13. Våra ekonomer, politiker, företagsledare och IT-tekniker, de ligger inte på latsidan när det gäller att införa det här. Den kraftigt ökande brottsligheten är ett av de starkaste argumenten för att det kontantlösa samhället måste införas snabbt. Men vi ska förstå att det tar tid att införa en sån här sak helt ut. Och vi kan inte ha ett alltigenom kontantlöst samhälle inom bara några månader eller kanske ens inom ett par år. Även om det idag bara är cirka 10% av alla penningtransaktioner som fortfarande sker med kontanter, så är det ändå väldigt, väldigt många betalningssätt och system som fortfarande är beroende av just kontanter. Tekniken för det totalt kontantlösa samhället, den finns idag, men det finns trots det fortfarande väldigt många personer som varken har ett bankkort eller en internetuppkoppling. Men apropå det här så gjorde jag en liten intressant observation nyligen, och det var att EU nu har förbjudit våra enklare betalningskort. Nu så måste alla byta till den nya typ av betalningskort som gäller internationellt. Och därmed kan ju betalningarna också kontrolleras globalt från en enda central punkt. Och för att locka de tveksamma in i det här systemet så har man en kortvariant som är gratis för ungdomar och gratis för alla som är över 75 år. Det är en liten intressant observation tycker jag. Men vi är alltså inte fullt framme med det kontantlösa samhället ännu. Så här har vi en sak till att invänta innan vi kan se den sista tidens antikristliga rike slå ut i sin 7-åriga blomningsperiod, om man nu får lov att kalla den så. Bibeln säger att det har gått ut många antikrister i världen. Och det kan vi ju se i backspegeln. Kejsar Nero var en sån antikrist och även Hitler såklart, jämte många andra. Men den yttersta tidens antikrist kommer att vara unik. Han blir både en ekonomisk, politisk och religiös ledare. Han kommer att ha kontroll över det mesta i världen. Och det förstår vi ganska lätt från Uppenbarelseboken. Av det så kan vi då dra den slutsatsen att världens ekonomi och politik måste närma sig den andliga dimensionen i den yttersta tiden. Länge så har ju sekulärt, världsligt tänkande varit mest kännetecknande för både ekonomi och politik. Men är det fortfarande så? Det kan man fråga sig. Du kanske känner till World Economic Forum. Världens ekonomiska forum heter det på svenska. I det forumet träffas många stora ledare i världen till diskussioner främst kring världsekonomin. Man samlades nu i januari 2008 till sitt stora årliga möte i Davos i Schweiz. Och där kunde man se många stora företagsledare som till exempel Bill Gates från Microsoft. Där sågs även USAs utrikesminister Condoleezza Rice, Englands premiärminister Gordon Brown, Henry Kissinger, känner ju många till, FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon, klimatprofeten Al Gore, sångaren Bono från rockgruppen U2 och många, många fler. När jag satt och tittade på det här via internet så la jag märke till en mycket, mycket intressant sak. Där fanns nämligen även alla möjliga höga religiösa ledare från världens stora religioner. Och kan du tänka dig att man hade ett särskilt seminarium som diskuterade hur religionerna skulle kunna komma samman för att hjälpa till att undanröja världsproblemen? På World Economic Forum. I det här seminariet då så deltog en högt uppsatt muslimsk ayatollah från Iran. Jämte honom satt kardinal McCarrick från katolska kyrkan och han var tidigare ärkebiskop i Washington DC. Där satt en hög rabbin från USA. Där fanns Indonesiens muslimske premiärminister. Och sist men inte minst, Rick Warren, som ibland kallas för hela USAs pastor. Och gissa vem som ledde samtalet. Jo, en man som nyligen konverterat till katolska kyrkan och som föreslagits bli EU:s president den dagen det ska bli aktuellt. Vem var det? Jo, Englands förre premiärminister Tony Blair. Hela det här samtalet gick ut på att religionerna måste lägga undan sina konfessionella trosfrågor och istället komma samman för att i enhet bekämpa världsproblemen. Pastor Rick Warren från USA sa bland annat så här, ungefär så här, i ett av sina anföranden. Citat: kan vi inte bara komma överens? Kan vi inte bara arbeta tillsammans? Jag struntar i varför du gör gott så länge du gör gott. Motiven spelar mindre roll. Slutcitat. Och det här kan ju låta både väldigt positivt och angeläget och behjärtansvärt. Men deras huvudfokus är på ekonomi, politik, hälsa och det sociala. Jesu missionsbefallning ligger helt utanför deras agenda. Jesus är inte längre vägen. Det är enhet som är vägen för de här herrarna. Och kardinal McCarrick från katolska kyrkan, han avslutade sitt anförande med att säga så här: all you need is love. Allt du behöver är kärlek. Så visst håller religion på att bakas ihop med ekonomi och politik i en global omfattning, tycker du inte det? Världens ledare börjar nu förstå att de måste surfa på religionerna. Och bäst är det då om religionerna blir ett, så att surfandet blir helt utan friktion. Och här har vi ett mycket, mycket starkt tidstecken för den yttersta tiden. Men med det här vill jag också få sagt att det återstår lite arbete innan scenen är klar för antikrists globala, ekonomiska, politiska och religiösa ledarskap. Även om allt går väldigt fort just nu, tycker jag. Och i anslutning till det här så måste jag nu bara läsa ett litet stycke ur David Wilkersons bok Synen. Han är ju en starkt profetisk pastor i USA och som i början av 70-talet i en profetisk syn fick se hur samhället skulle förändras i den yttersta tiden. Och denna syn beskrev han sen i en bok som fick namnet Synen. Du kanske känner till hans andra mycket kända bok Korset och stiletten, som också går som film ibland. Det finns all anledning att vara försiktig med den här typen av böcker, men Synen är intressant att återkomma till ibland. Tänk nu på det som jag har sagt här precis om ekonomi, politik och religion och lyssna till det här från sidan 66 och framåt i David Wilkersons bok där han beskriver sin syn av en kommande superkyrka. Det står så här: en världsomspännande superkyrka bildas genom en union mellan liberala ekumeniska protestanter och den romerska katolska kyrkan. De gör även gemensam sak politiskt. På detta sätt blir denna kyrka en av de mäktigaste religiösa faktorerna i världen. Denna superkyrka blir andlig endast till namnet. Man använder fritt Jesu Kristi namn, men är i själva verket antikristlig och politisk i sin verksamhet. Denna mäktiga kyrkounion kommer att engagera sig djupt i socialt arbete, väldiga välgörenhetsprojekt och filantropisk verksamhet. Dess ledare gör storordiga uttalanden om vikten av att fylla alla människans behov och man kallar folk till förnyat intresse för sociala problem, politisk intervention och vidgat inflytande i världsfinanserna. Slutcitat. Det var ju precis det här som spelades upp inför världen på World Economic Forum i Davos nu i januari 2008. Kanske David Wilkersons syn faktiskt är en syn från Gud som ska få oss att vakna upp lite extra just nu. Begrunda gärna det. Nu ska jag peka på en sista sak som måste läggas till rätta innan antikrist kan träda fram, och det är att han ska kliva fram ur ett sammanhang som kännetecknas av 10 statschefer i ett återuppståndet romerskt rike. Och hur i hela världen kan jag då säga det? Jo, bibellärare har i alla tider pekat på att det antikristliga rike som Bibeln förutsäger skall komma ur ett återuppståndet romerskt rike. Och det här sa även gamla kyrkofäder och även självaste Martin Luther. Vad man grundar detta på är framförallt profeten Daniels profetier om den yttersta tiden ihop med uppenbarelsebokens förutsägelser. Jag ska läsa ett stycke ur Daniels bok, kapitel 7, vers 23-25, och det är då i Gamla testamentet. Det fjärde djuret betyder att ett fjärde rike ska uppstå på jorden, ett som är olikt alla andra riken. Det ska uppsluka hela jorden och trampa ner och krossa den. De 10 hornen betyder att 10 kungar ska uppstå i det riket, och efter dem ska en annan uppstå som ska vara olik de förra och som ska slå ner 3 kungar. Denne ska tala mot den högste och ansätta den högstes heliga. Han ska sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar, och de ska ges i hans hand under en tid, tider och en halvtid, slutcitat. En beskrivning av samma händelse finns även i Uppenbarelsebokens kapitel 17. Där sägs att den sista tidens antikrist kommer ur ett sammanhang av 10 kungar som i sin tur kommer ur ett återuppståndet romerskt imperium. Det står ett rike som var, som inte är mer, men som skall stiga upp. Men finns då detta återuppståndna romerska rike redan idag? Ja, det är många seriösa bibelforskare som hävdar detta. Det är EU som är detta rike, och EU utgör då den grund ur vilken de 10 kungarna kan träda fram. Finns då dessa 10 kungar eller statschefer på plats idag? Nej, jag tycker inte vi kan säga att dessa är helt fullt operativa ännu så som man kan förvänta sig det. Här är alltså en sak som återstår att bli fullt synlig inför våra ögon. Men nu ska du lyssna noga här på något intressant. Kanske skrämmande också. Inom EU finns en sammanslutning av exakt 10 länder som kallas Western European Union. Förkortas WEU, VEU, och det betyder Västeuropeiska unionen. De länder som ingår i VEU är Belgien, England, Frankrike, Grekland, Holland, Italien, Luxemburg, Portugal, Spanien och Tyskland. Western European Union, VEU, utgör EUs säkerhetspolitiska och försvarspolitiska maktcenter och är också EUs militära organisation, kan man säga. I händelse av någon större kris inom EU eller i gränserna in till EU, så har VEU i princip oinskränkta befogenheter. Dess generalsekreterare idag är Javier Solana. Här finns alltså en möjlighet att statscheferna för dessa 10 länder på något sätt tar kommandot inom EU, och då skulle det faktiskt framstå som den federation av 10 kungar som Bibeln förutsagt. Här finns med andra ord något att hålla ögonen på, och blir det på det här sättet så är det kanske ur gemenskapen av denna grupp av 10 statschefer som den sista tidens antikrist kommer att kliva fram. Han är i såna fall säkert redan politiskt aktiv. Kanske han är en person som vi redan sett i TV flera gånger. Det måste inte vara så, men det kan vara så. Begrunda det en stund. En sak är säker och det är att Antikrist inte kan poppa upp som någon gubben i lådan, någon okänd person som bara kliver fram. Han måste först ha varit ganska aktiv och ganska länge och hunnit skapa både ett brett kontaktnät, erfarenheter, inflytande och förtroende och dessutom allas gillande innan han kan ta över så komplett som Bibeln förutsäger. Kanske han inleder sin solokarriär med att skapa en till synes lyckad fred i Mellanöstern. Det skulle ju gillas av de flesta i hela världen. Håll koll på det här. Det är ett mycket hett stalltips just nu. Ja, jag har nu delat lite fakta och tankar med dig som handlar om den yttersta tiden och det är självklart att man kan känna sig lite rädd inför det här, så jag ska därför avsluta med ett tröstande ord från Jesus i Lukas evangeliet kapitel 21, vers 28. Men när detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning. Ja, Bibeln har tydligt stakat ut hur världshistorien ska avslutas. Vi går helt säkert mot Antikrists framträdande, men också mot Jesu återkomst. Är du beredd för den tiden? Vi kanske står inför detta just nu. Och varje stund är en stund att vakna upp och komma närmare Jesus. Så hur ditt andliga liv än ser ut, så överlåt det på nytt i Jesu händer. Kanske varje dag. Låt han få vara Herre, Kung och Gud i ditt liv. Då ska du få all den hjälp du behöver. I både tider av ljus och mörker och tider av lugn och stormar.